السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا تدا ختديلا في كفتلت أم زكاة أو صدقة. Vi började i förra lektionen tala om den stora belöningen som finns i att ge sadaqa, att skänka pengar till behövande. Och vi sa att sadaqa är ett mycket mer öppet och generellt begrepp än zakat. Zakaten är begränsad. Där zakat handlar om en viss form av pengar som ges till en viss grupp av människor med vissa kriterier. Medan sadaqa är ett väldigt öppet och brett begrepp, där man, alhamdulillah, kan skänka av vad man vill till vem man vill. Och vi nämnde att sadaqa, mashallah, har många, många belöningar, vare sig den är liten eller stor. Är det någon som minns liknelsen av hur stor belöningen för en daddel kan bli? Är det någon som minns det här? Om du skänker en daddel fi sabilillah, bara
berget av Uhud.
Mashallah, den kan växa hos Allah tills den blir som berget av Uhud. Men på vilka villkor? Vilka villkor krävs för att en sadaqa ska accepteras av Allah?
Det måste vara tayyib.
Precis. Det måste vara halal och det måste vara uppriktigt för Allahs skull. Accent, mashallah. Minskar sadaqa våra pengar?
Nej.
Vad händer? Det ökar. Jämhaqullahu riba och yurbi sadaqat. Allah säger att han utlånar ränta och han ökar sadaqa. Han låter sadaqan växa. Vi stannade vid den mäktiga hadithen, hadith Adi ibn Hatim, där det nämndes att vi kommer att möta Allah subhanahu wa ta'ala och att vi ska försöka rädda oss själva från helvetet, om det så är med att skänka en halv dadde. Vi går vidare till nästa hadith, Jabir radiyallahu anhu. Han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga till Ka'ab ibn Ujra. Han sa, ja Ka'ab ibn Ujra, as-salatu qurbanu. Bönen är någonting som för dig nära till Allah. Och siyam och junna. Och fastan är en skuld. Och sadaqa tutfi ul khati'a kama yutfi ul ma'u nar. Och sadaqa släcker eller suddar bort synder så som vatten släcker elden. Ja Ka'ab ibn Ujra, an-nasu ghadiyan. Människorna går ut, ger sig ut på morgonen. Det finns de som friar sig själva, yani från elden, och det finns de som drar ner sig själv i fördärvet. Ja. Väldigt vacker hadith där Ka'b radiyallahu anhu får det här rådet av profeten alaihi salatu wassalam. Där han nämner tre av islams pelare. Han nämner först att bönen är någonting som för dig närmare till Allah. Och vi vet ju att Allah subhanahu wa ta'ala älskar bönen. Det är den bästa av gärningar som man kan göra som muslim. Och det närmaste man kommer till Allah är i sujud. Precis. Och sujud är i bönen. Den noblaste positionen människan kan vara i detta liv är just i sujud. Så bönen för personen närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och siyam och junna, och fastan är en skuld. En skuld från vad?
Haram.
Haram, precis. Och fastan är en skuld ur två aspekter. Det är en skuld från att falla in i haram. Så som brodern sa, då profeten alaihi salatu wassalam sa, ya ma'ashara shabab, ungdomar, den av er som kan, gifte. För det kommer att hjälpa er att sänka blicken och skydda era privata delar, eller från haram. Och den som inte kan ska fasta. För det kommer för honom vara en skydd. Ett skydd, ja. Så fastan är ett skydd från att göra haram. Och fastan är också en skydd, eller ett skydd från helvetet, som det har nämnts i autentiska hadithen. Att fastan är en skydd, ett skydd med vilket personen skyddar sig från helvetet. Och sen så sa profeten alaihissalam, vad som berör detta kapitel, han sa att sadaqa sudda bort synder såsom vatten släcker eld. Mashallah. Väldigt, väldigt vackert. Synder har en förödande konsekvens och effekt. Och nämns här som liknelsen av elden. Elden som förstör. Synder förstör också. Och bränner upp människans iman. En förstör för människan. Och alhamdulillah att sadaqa släcker synder. Eller tar bort, sudda bort synder. Så som vatten släcker eld. Du vet ju själv om du har en lägre eld. Ni har grillat eller någonting. Och du häller en hink med vatten på. Psh, det slocknar. Tänk dig själv att du har fullt med synder. Och du ger sadaqa till en fattig person. Och mashallah, Allah azza wa jalla släcker dina synder. Är det inte vackert? Subhanallah. Och därför vet vi i vår religion att innal hasanat yudhibna sayyi'at. Att de goda gärningarna tar bort, suddar bort de dåliga. Och sadaqa är för de bästa goda gärningar som just suddar bort våra synder. Och det är också någonting som vi ständigt måste ha i åtanke. Vi är bristfälliga, vi faller in i tillkortakommanden och synden. Och vi är i stort behov av att bli av med dessa synder. Så att vi inshallah ta'ala dör syndfria. Och därför är det viktigt att man försöker att ge så mycket sadaqa man kan. Och sen så nämnde profeten alaihi salatu wassalam att människan ger sig ut varje dag i en strävan. Och hon här, kan man säga, offrar sig själv, eller hänger sig själv åt ett av två mål. Antingen så befriar man sig själv genom man befriar sin nacke, som han sa här. Genom ifrån bojorna av synder som leder en till helvetet. Man befriar sig själv genom att göra goda gärningar. Eller man kastar sig själv i helvetet. Yani man förstör sig själv, sin vardag, och för sig själv till helvetet. Så tänk på det här. Varje dag när vi går ut så är vi en av två personer. Antingen är vi den som gör gott och får Allahs rahma och förlåtelse och gör oss förtjänta av förlåtelse och paradis. Eller så är vi de som går ut och inte gör det vi skapades för, utan bara följer våra lustar och följer shaitan och leder oss själva till fördärvet. Vi orsakar vår egen undergång och vår egen, yani, vårt eget straff i helvetet. Subhanallah. Så därför ska man varje dag försöka att rädda sig själv från helvetet. Författaren nämner sig en fin hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa, en man sa, jag ska ge sadaqa, eller att sadaqanna bi sadaqa. Han svär vid Allah att han ska ge sadaqa. Och det sägs att den här mannen var från de tidigare, de som levde innan oss, som var muslimer. Och han svär här på att ge sadaqa, varför? För att nästan tvinga sig själv så att han inte tar ett steg tillbaka. Ibland vet man kanske tänker sig, jag ska ge sadaqa, så gör man inte det. Eller hur? Det har ju hänt oss alla. Att man vill ge till ett välgörande projekt och sen alltså, chansen försvann, man hann inte med. Eller man la pengarna på någonting annat. Så han tänker här, jag ska verkligen ge sadaqa den här gången. Så han gick ut och gav sadaqa, och det sägs att han gick ut på natten. Och så la han sin sadaqa i handen av en tjuv. En man som var kriminell och brukade stjäla. Och på morgonen började folket i byn att prata. Och man sa att i natt gav man sadaqa till en tjuv. Så förvåning. Hur kan man ge sadaqa till den här kriminella personen? Och då säger mannen när han får höra snacket som går, Allahumma lakal hamdu ala sadaq. Alhamdulillah ala kulli hal. Jag gav sadaqa till en tjuv. Spelar ingen roll. Och så säger han igen, jag ska ge sadaqa. I natt ska jag ge sadaqa. Så han går ut och ger sadaqa till en prostituerad kvinna. Han ger sadaqa till en prostituerad kvinna. Och på morgonen började folk i byn att prata och sa i natt gav man sadaqa till en prostituerad kvinna. Eller vad konstigt, eller typ hon förtjänar det. Och då säger han Allahumma lakal hamdu ala zani. Alhamdulillah, jag gav sadaqa till henne. Och sen säger han återigen, ikväll ska jag ge sadaqa. Så han går ut på kvällen och ger sadaqa till en rik person. Han ger sadaqa till en rik person. Och morgonen därpå började folk återigen att prata och säga man gav i natt sadaqa till en person som är rik. Oberoende, men inte behov av sadaqa. Och då säger han Allahumma lakal hamdu ala sari wa zani wa ghani. Tackade Allah att jag fick ge sadaqa till alla de här tre. Till en person som är tjuv, en kvinna som är prostituerad och en man som är rik. Och då kom en ängel till honom i drömmen. Och han sa, vad beträffar din sadaqa till tjuven så må hända att han blir oberoende och slutar att stjäla. När han blir självförsörjande och slutar att stjäla. Och då stölden var orsaken, eller fattigdomen var orsaken till att han stal. Och vad beträffar den prostituerade kvinnan så kanske hon kommer att sluta sälja sig själv på grund av pengarna hon fick. Och vad beträffar den rike mannen så kanske han kommer att få sig en tankeställare och börja spendera av det Allah har givit honom. Innan han kommer kanske själv också bli generös och börja dela med sig. Och så sa de, och vad beträffar din sadaqa så är den accepterad. Den Allah har accepterat din sadaqa. Och denna hadith är sahih, det finns i Bukhari och andra. När mannen gick ut på kvällen, och det sägs att han gick ut på kvällen för att ingen skulle se honom. Det kommer vi själva prata om nästa vecka. Det här med att ge sadaqa i hemlighet. Att det är bättre generellt. Att ge då ingen ser. Så han gav sig ut på natten och gav. Och därför pratade folk dagen efter. Man gav sadaqa, man sa inte han gav sadaqa. Utan någon gav sadaqa. Och till och med personer som fick vet inte ens vem som gav honom. Så han gav i hemlighet. Och Allah subhanahu wa ta'ala accepterade hans sadaqa. För han hade en uppriktig avsikt. Att han gav till folk han ansåg vara i behov av sig. Så här finner vi också att man, när man ger sadaqa, alhamdulillah, det är väldigt brett vem man kan ge till. Men när det kommer till exempel att ge till kriminella, så är det viktigt att de är i behov. Att man inte ger till någon som sen kommer att använda pengarna till haram. Man ska inte heller misstolka hadithen och gå och ge sadaqa till någon person som kommer att gå och köpa knark eller liknande. Det får man inte göra. Man får inte ge pengar till någon där man vet att pengarna kommer att användas på ett förbjudet sätt. Men om en person till exempel är fattig och stjäl, och man vet, får han pengar så kan han stjäla liksom. Så är det någonting positivt. Och samma sak med kvinnan som kanske hamnat i fattigdom och fallit in i synden av att bli prostituerad. Hjälp henne att komma upp på fötterna och sluta att sälja sig själv. Det är inte någonting som någon kvinna vill göra. Och sen också att han gav sadaqa till den rike mannen som ett förebild. Han blev som en tankeställare för honom. Och kanske han också då kommer att börja bli generös och ge sadaqa till folk som är i behov. Mashallah. Sen så berättar författaren från Uqba ibn Amr att han sa, jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, varje person kommer att vara under skuggan av sin sadaqa tills det döms mellan människorna. Och då så sa Yazid, han som berättar, en av de som berättar hadith här, فَكَانَ أَبُو مَرْثَدْ. Och Abu Marthad brukade inte, det brukade inte gå en dag förutom att han gav sadaqa. Om det så vore med en ka'ka, yani en brödbit eller en lök. Och denna hadith finns i Musnad Imam Ahmed och den är autentisk. Här nämner profeten alaihi salatu wassalam att varje person kommer att vara under skuggan av sin sadaqa på domedagen. Och här finns två tolkningar. Antingen att denna sadaqa kommer att bli som ett mål eller skugga honom. Och varför, bröder, är det så viktigt med att få skugga på domedagen? Varför?
För att solen ska komma nära.
För solen kommer nära. Och vad är problemet med det? Det blir kokhett. Och det finns ingen annan skugga än Allahs skugga. Det som Allah ger sina tjänare. Så antingen att den här sadaqan blir som ett mål som skuggar personen och han får den här kylan han behöver. Eller, enligt vissa lärda, han är en av dem som får skuggas under Allahs tron. Det finns ett utvalt antal människor som kommer att få skuggan under Allahs tron. Vissa hadith nämnde 7, men det finns mera folk utöver de 7 som har nämnts som kommer att få Allahs skugga. Alltså inte 7 personer, utan 7 sorters människor. De som avstått från haram, de som växt upp i lydnad till Allah, de som älskat moskén, den rättvisa ledaren och så vidare. Och även mannen som skänkte sadaka så pass att hans vänster hand inte vet vad höger handen skänkte. Gärna han gav bara pisa vilila utan att räkna. Så han är en av de som kommer att vara under Allahs tron. Men är det samma person här generellt? Allah alam. Så alla kulli hal, en person kommer att skuggas på domedagen av sin sadaka. Och det här visar bröder att det är viktigt nu att vi börjar förbereda oss på domedagen. Ni vet nu, om någon säger till dig du ska gå ut och kampa i skogen, du måste vara ute en vecka. Du skulle gå till affären och köpa värsta utrustning, eller hur? Värsta utrustning. Du skulle lägga alla dina pengar på att inte frysa, du ska ha mat, du ska ha bekvämlighet, du ska kunna göra eld och hit och dit. Nej, vi vet att vi ska stå inför Allah på domedagen, en dag som är 50 000 år lång. Ska vi inte förbereda oss? Ska vi inte försöka att dämpa problemen på den dagen? Att vara bland de som är under allas skydd på denna dag? Det är självklart att vi ska försöka. Så att man ger fisa vid Allah, man skänker sadaqa. Och kolla hur salaf, hur de tidigare lärda förstod och implementerade texterna. Det var inte bara att de hörde en hadith, ah, vi ska ge sadaqa, så sen bryr man sig inte. Nej. Efter att de hörde dessa hadither, de försökte att varje dag ge en sadaqa. Varenda dag. Det ska inte gå en dag i månaden. De månaden 30 dagar. Varje dag, 30 dagar, jag ska ge någonting i sadaqa. Även om det är någonting litet. Idag, vi tänker ofta pengar. För att vi kanske inte har den här relationen med fattiga, att vi har fattiga framför moskén, vi har fattiga som letar papperskorgen, vi har folk som står på gatan. Vi kanske inte har det här i Sverige, alhamdulillah, vilket är någonting gott. Men man hade det förr i tiden och man har det i många länder. Och då har man, du kan dela med dig om de mat du har hemma. Du har en klase bananer, ta en banan och ge till en fattig. Det är sadaqa. Du har 10 brödbitar, du ger 5 till fattiga. Det är sadaqa, eller hur? Det behöver inte alltid vara pengar. Så vad gjorde de? De gav någonting. Den här mannen, han gav ka'ka, yani bröd. Det är bröd på, jag tror vissa säger det persiska som sen blev arabiska. Brödbiten. Eller hade han inte någonting, han gav en lök. Han gav en lök till en fattig person. Han ville ge någonting. Det ska inte gå en dag utan att jag ger någonting. Så att jag får den här dygden och belöningen av att skyddas av min sadaqa på domedag. Och en liknande hadith så berättas det också från den här mannen Yazid ibn Abi Habib, från Martad ibn Abi Abdullah, att han brukade vara för de som alltid då gick till moskén. Och jag såg honom varenda gång när han gick in i moskén, så hade han sadaqa i sina kläder. Så han gömde sadaqa i sina kläder. Antingen pengar eller bröd eller vete eller liknande. Så pass att jag till och med såg honom bära på en lök. Och jag sa till honom, ja Abel Khair, du kan inte bära på en lök i kläderna, dina kläder kommer att lukta. Och då så sa han till honom, ja Ibn Abi Habib, vad gäller mig? Så hittade jag inte någonting i hemmet att ge sadaqa med, förutom den här löken. Och det har nått mig att från en man av sahaba radiyallahu anhum, att Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sa, att han sa, kale, muslimen kommer att vara i skuggan av sin sadaqa på domedagen. Yani, kolla den här mannen, hur han implementerade hadithen. Varenda gång han gick till moskén, ja visst det är moskén, det finns fattiga, så hade han med sig någonting. Han hade lite cash, lite bröd, lite mat, lite vete kanske, en påse eller någonting som han gav till fattiga varenda dag. Och den här dagen, han ville inte lämna den här sunnan, han hittade ingenting i sitt hem förutom en lök. Det tyder var att han gav det sista han hade. Hade han någonting bättre, han skulle ge någonting bättre. Han gav någonting, subhanallah. Kolla vilken iver, vilken ambition de hade. Vilken målmedvetenhet och inställning, subhanallah. De gick in, verkligen islam, allvarligt, mashallah. Och det lär oss också, det vi talade om i förra lektion. Man ska aldrig se ner på en god gärning. Du ska inte se ner på en sadaqa. Du ska inte tänka, men vad är mina 10 kronor i sadaqa? Någon, du ser någon, han ger sadaqa miljoner, miljarder. Ska jag ge 10 kronor? Ja, du ska ge 10 kronor. Alhamdulillah, om det är det du kan ge, bismillah, ge 10 kronor. Inshallah, det kommer hjälpa. Och, inte bara hur du kommer hjälpa personen i behov, gärna om Allah tar emot de här pengarna. Och de växer hos honom. Vem vet vilka berg av hasanat de här 10 kronorna blir på domedagen. Så det jag säger att man ska inte se ner på en god gärning. Gör goda gärningar. Och också vikten av att göra goda gärningar kontinuerligt. Vad sa profeten alaihissalam? Att de mest älskade gärningarna till Allah är de som är kontinuerliga, även om de är få. Eller hur? Även om de är få eller små. Men man har den här kontinuiteten. Man ständigt gör någonting. Du ber en viss del sunna, men du gör det varje dag. Kanske inte jättemycket. Någon kanske ber mer än dig, men du ber lite, men du gör det varje dag. Du gör lite sadaka när du får löning, men du gör det varje månad. Eller hur? Kanske är svårt att göra varje dag. Men du gör det varje månad. Du skickar lite till släktingarna, till fattiga, till organisationer som är seriösa, som hjälper fattiga, koranskola, föräldralösa barn. Genom varje månad du har någonting. En liten del av din lön som går till någonting gott, mashallah. Vem vet vilken belöning du får av Allah subhanahu wa ta'ala. Det berättas också att Rasulullah alayhi salatu wasalam sa att sadaqa släcker värmen eller dämpar gravens värme. Och den troende kommer att skuggas under sin sadaqa på domedagen. Här finns ett tillägg. Och det är att graven kan vara varm. Ni vet ju att muslimer kan straffas för sina synder i detta liv. Eller han kan straffas i graven, i barzakh, i väntan på domedagen. Eller han kan straffas på domedagen. Eller han kan straffas i helvetet. Eller han kan straffas i alla. Allah. Men graven har ett straff som är på riktigt. Och det gäller för muslimer där också att försöka avvärja det här straffet så gott man kan. Och graven kan ha en värme. En person, det har nämnts i hadithen, den som är ond får ligga på en säng av eld. Och fönstret till helvetet öppnas för honom i graven. Och han exponeras för helvetets värme fram till domedagen. Så pass att han säger, ja Allah, låt inte domedagen infalla. För han vet, han ser den platsen han kommer att gå in i på domedagen. Så en person straffas eller belönas i graven. Så Allahu Akbar, väldigt viktigt att man här försöker att kyla ner sin grav med goda gärningar. Och från dem är ju att ge sadaqa. Det berättas också från Ibn Umar radiyallahu anhu att han sa att profeten sallallahu alaihi wasallam sa inna allaha idha stauda'a shay'an hafidah. Om Allahu subhanahu wa ta'ala tagit emot någonting kommer han att bevara det. Han kommer att skydda det, bevara det. Vad menas här? Yani att om Allah subhanahu wa ta'ala tagit emot din goda gärning eller sadaqa, så kommer Allah azza wa jalla att bevara den. En hafida. Det kommer inte försvinna. Allah azza wa jalla försummar inte och glömmer inte det goda vi har gjort. Utan vi kanske glömmer. Men det betyder inte att det glöms hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så det goda vi gör bevaras hos Allah subhanahu wa ta'ala och växer hos honom. Sen nämner författaren en väldigt vacker berättelse full av lärdomar från Anas ibn Malik radiyallahu anhu, som berättar att Abu Talha, som han sa, Abu Talha var den av Ansar i Medina som var rikast. Abu Talha radiyallahu anhu, en nobel sahabi, var från en Ansar. Eller Ansar var ju, man kan säga, urbefolkningen i Medina. Vi har al-Muhajirun som utvandrade från Mekka till Medina. Och al-Ansar som då gav seger till profeten alaihissalam, välkomnade honom och tog hand om honom och mashallah hjälpte till att bygga det muslimska i samhället. Så Abu Talha var den rikaste av sahaba i Medina när det kommer till en nakhl, när det kommer till dadlar. Och dadlar är det som Medina var känt för. Och den mest älskade egendomen hos honom, det var en trädgård, en odling han hade som hette Biruha. Och den låg precis framför profetens moské alaihi salatu wasalam, yani mitt i stan. Okej? Och Rasulullah alaihi salatu wasalam brukade gå in där och dricka från vattnet. Det var väldigt gott vatten i brunnen han hade där. Och så sa Anas, och då Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade den här versen, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ni kommer, Allah säger, ni kommer inte att uppnå sann fromhet tills ni skänker av det ni älskar. Ni kommer inte bli riktigt troende tills ni ger av det ni håller kärt, det ni älskar. När Allah uppenbarade den här versen,
Så ställde sig Abu Talha upp. Gick till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Han säger Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala säger. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Och min mest älskade egendom är bayruha. Den är sadaqa. Jag ger den i sadaqa. Och jag hoppas på dess belöning. Och att den sparas hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så fasa'ada namn. Fada'ha ya Rasulullah, så ya Rasulullah, ta emot den och lägg den eller investera den vart du vill. Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, bakhin bakhin, dhaka malun rabihun. Bakhin bakhin, yani ett ord man säger när man är förvånad över någonting. Någonting är vackert, någonting är stort. Bakhin bakhin, yani vilken otroligt stor gärning du har gjort. Det här är en vinnande, eller vad kan man säga, malun rabih, en givande investering, en vinnande investering som du har gjort. Han repeterade det här 2 gånger. Och han sa också, jag anser att du ska ge den till dina närmsta släktingar. Jag ger den i sadaqa till dina fattiga släktingar. Och den är hadith i Bukhari, muslim, en muttafaqun alayh. Så kolla här, mashallah. Tänk er den här sahabin, han var rik. Han ägde då mark, ägde de här odlingarna. Och inte bara att han ägde en odling, han ägde den mitt i stan. Framför den bästa platsen, eller näst bästa platsen på jorden. Profeten Mohammeds moské, alaihi salatu wassalam. Ni vet ju nu, bara mitt i stan, vad kostar det att köpa en mark? Mitt i stan, någonstans nära centralen, skulle det vara omöjligt att köpa. Men, versen kommer ner, ni kommer inte att bli sanna troende. Ni kommer inte visa er sanna tro, tills ni inte bara skänker, utan ni skänker av det ni håller kärt. Mimma tuhibbun. Så han direkt, han tänker, vad är det jag gillar för någonting? Jag gillar den här trädgården mer än allt. Bismillah, den är sadaqa fi sabilillah. Men han tvekade inte ens. Han sa inte, ta halva, ta en del. Nej, allt. Fi sabilillah, är det sadaqa. Subhanallah. Återigen, kolla vilken hängivenhet. Vilken istislam, vilken underkastelse till uppenbarelsen. Utan att tveka, ifrågasätta. Bismillah, den är sadaqa. Subhanallah. Vad sa han? Jag hoppas alla tar emot den. Och att den kommer att ge mig den här fromheten och den här belöningen som Allah Azzawajal har lovat. Och det här var ju någonting som förvånade profeten Ali. Han säger, bakhin bakhin. Subhanallah. Vilken vinstgivande investering du har gjort. Och sen han uppmanade honom då. Han sa, ta den och lägg den vart du vill. Eller spendera dem hur du vill. Och han sa då, det är bättre att du ger dem till dina släktingar. Vilket vi också kommer att nämna, att den bästa sadaqan är den som är till ens nära och kära. Att man ska börja med de som står där nära innan man ger till de som är mer avlägsna. Mashallah. Den här hadithen visar, som de lärda har sagt, sahabas givmildhet. Den visar också hur de skyndade sig att göra gott. Versen kom direkt. Han gav gehör och gav då det mest kära han hade. Versen, eller hadithen, visar också att man kan rådfråga de lärda om hur man kan spendera sin sadaqa. Eller vart är bäst att spendera sadaqa? Ibland man tänker, det är bra att ge sadaqa till det här ändamålet, till den här personen och så vidare. Men ibland är det bra att rådfråga en person. Någon som är lärd, någon som har kunskap, insikt, kanske vet att just nu är det viktigaste att lägga pengarna på det här projektet. Den här personen är i nödbehov. Får han inte pengar, han kommer dö eller hit och dit. Så att man kan rådfråga de lärda, vart är bäst att ge sadaqa just nu? Vad tycker jag borde göra med det här och så vidare. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet med al-wakala i sadaqa. Att du behöver inte ge, du behöver inte ge, utan att du kan anförtro någon annan som ger åt dig. Han säger, ja Rasulullah, du får den. Ge den till vem du vill. Och så jag låter dig dela din trädgård till den du vill. Det är också ett bevis på att man kan ge pengar eller egendomar till någon annan för att han ska ge dem till fattiga. Ja. Och också då vikten av att börja eller prioritera sina nära och kära när det kommer till sadaqa. Det finns också en berättelse jag läste i backen, tror jag, Abdullah bin Amr. Han var sjuk hemma. Och jag vet hur sahaba levde i Medina. De hade det inte så bra ställt. Så man kom till honom med sadaqa. Man gav honom färska vindruvor. En hel klase med vindruvor. Och han älskade vindruvor, han ville äta dem och han var sjuk och han behövde dem. Och så precis när han har fått dem och ska börja äta, det knackar på dörren. Och det är en person som kommer och tigger. Någon som vill ha. Och gjorde han? Ta dem. Allting, ta dem. Men kolla, Sadat, det är så här. Hade lite, de ville ha den någon gång. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. De gav av det de hade, även om det var på deras, ja, de själva tog skada nästan. Subhanallah. Allah musta'an. Må Allah göra oss generösa. Mm. Till och med det påminner om ett uttalande. Sahaba beskrev deras relation till varandra i Medina. Och de sa att en person av oss brukade inte anse att han hade mer rätt till sina pengar i fickan än sin broder. Ja, det var deras inställning. Jag har några tusen i fickan. Om min broder vill ha dem, det är hans pengar också. Eller så. Så var deras subhanallah situation. No. Sen så nämns en hadith där en man frågar profeten alaihissalam. Han sa, vad är det som räddar en person från elden? Och då svarar profeten alaihissalam, al-imanu billah, att tro på Allah. Och då säger han, och Allahs profet, ska man agera tillsammans med denna tro? Och då så säger han att du ska ge från det Allah azzawajal har givit dig. Du ska skänka från de pengarna Allah har gett dig. Och då säger han, men och Allahs profet, tänk om personen är fattig och inte har någonting att skänka. Då så sa profeten alaihissalam, låt han då påbjuda det goda och förbjuda det onda. Och då så sa han, men om han inte kan göra det heller, han kan inte påbjuda det goda och förbjuda det onda, vad ska han då göra? Han ska hjälpa personen som är okapabel att utföra någonting. Men ja Rasulullah, om han inte kan göra det heller, vad ska han då göra? Då ska han hjälpa en person som är förtryckt. Och Allahs profet, om han inte kan göra det heller, han är svag och inte kan hjälpa en person som är förtryckt. Och då så säger profeten alaihissalam, en typ av finns det för gott kvar att göra. Låt han då åtminstone skydda folk för sin ondska. Att inte skada andra. Att han inte utsätter andra för skada. Och då så sa han, ja Rasulullah, men vad händer om jag gör detta? Kommer jag att gå in i paradiset? Och då så sa han att det finns ingen muslim som gör dessa egenskaper förutom att man kommer ta honom i handen och leda honom in i paradiset. Mashallah. Så här frågar då denna sahabi vad som räddar personen från elden. Det första, viktigaste av allt var al-imanu billah. Att tro på Allah subhanahu wa ta'ala, vilket är tawhid. Och han nämns inte ursäkten. Han sa han inte, jag kan inte. Utan det här är något som alla måste leva upp till. Alla måste ha en korrekt tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Det är det som vi kallar för ett tawhid. Monoteismen. Att tro korrekt om Allah. Vem han är, vad han gör, hans namn, hans egenskaper. Och att särskilja honom i dyrkan. Att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Grunden i våran iman. Och så säger han en väldigt viktig följdfråga. Ska man tillsammans med denna tro på Allah göra goda gärningar? Eller är goda gärningar en del av tron på Allah? Och då svarar han, bekräftande ja, det är det. Vilket lär oss vad? Det lär oss att islam är inte bara tro utan agerande. Utan tro och handling går hand i hand. Det finns ingen tro utan handling. Och det finns ingen handling utan tro. Så det måste gå hand i hand. Du har tro i hjärtat och du sen implementerar det du vet och känner till i ditt agerande. Och varför nämner jag detta? För att ni känner säkert, och vi har alla hört om dessa människor som säger att de är muslimer i hjärtat, i vad säger man, i teorin, kulturellt födda muslimer, men vi är muslimer och, men du finner inte att de agerar utmed islam. Det finns ingen bön på flera år, det finns ingen fasta på flera år, det finns ingen zakat, det finns ingen hajj, det finns ingen vilja att göra någonting. Är det här islam? Nej, det är det inte. Islam är byggt på fem. Känner alla till det. Man sa inte att islam är byggt på att du ska säga shahada och sen så går in i paradiset. Nej, det är bön. Det är fasta. Det är sadaqa. Det är hajj. Islam har vissa gärningar som fordras, som krävs att du gör för att ens kunna kalla dig för muslim. Och han nämnde då goda gärningar. Och då han började med att skänka av det Allah har givit den. Ge av det Allah azawajal har givit den till fattiga och behövande. Vilket visar på att det här är en del av våran tro. Men om man inte kan, vad gör man då? Jo, då kan du åtminstone påbjuda det goda och förbjuda det onda. Men sprid islams budskap. Tala till folk. Tala till nära och kära om islam. Mannen säger om man inte kan. Kanske på grund av okunskap. Man inte har kunskapen att prata om islam. Då får man inte prata om islam. Du ska inte gå och prata om islam bara för sakens skull. Och hitta på saker. Jag tror, nej, du måste ha kunskap om det du ska kalla personen till. Vare sig det är en icke-muslim du pratar med. Eller en muslim som du vill påminna om en aspekt av islam. Så måste du ha kunskap om det du pratar om. Eller hur? Du kan inte prata om islam utan kunskap. Det är haram. Inte tillåtet. Så kunskap, även när man påbjuder det goda, förbjuder det onda, att man också har vishet, man har tålamod och så vidare. Det finns vissa saker som måste uppfyllas här. Kan man inte det heller, vad ska man göra då? Hjälp personer som inte kan, som har det svårt. Genom att assistera en person i att utföra ett arbete, en tjänst, någonting personen är i behov av. Kan du inte det heller, men vad ska jag göra då för någonting? Han sa, hjälp en person som är förtryckt. Hjälp en person som är förtryckt genom att avlägsna förtrycket från honom. Kan du inte det heller? Jenny, vad kan du då göra? Åtminstone undvik att skada folk med dina händer. Skada inte andra människor. Och det är muslimer som nämndes i hadithen. En muslim, men salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslimen är den som andra kan känna sig säker och trygg med. Att han inte kommer skada dem fysiskt eller verbalt. Det är en riktig muslim. Du är trygg i hans närvaro och frånvaro. Han kommer inte snacka skit om dig. Vare sig du är där eller inte. Och han kommer inte skada dig. Han kommer inte ta någonting från dig. Det är muslimen. Han skadar inte andra. Utan han är en person som gynnar andra människor. Och du vet, motsatsen, den värsta människor. Vad sa profeten a.s.w? Det är personen man flyr ifrån i rädsla för hans ondska. Yani du, så fort du är nära honom eller frånvarande, han snackar skit. Han svär, han förnedrar dig, han kränker dig, han retar dig. Han kanske till och med skadar dig. Så du ser honom, du tar en annan väg. Folk rädda, alltså de håller sig undan den personen för att han är så ond. Så syndaktig. Det här är bland de värsta av människor hos Allah azawajal på domedagen. Och tyvärr så är vissa människor på det här sättet. De är skadliga, destruktiva. Och Allah skydda oss. Han nämner sedan en väldigt vacker hadith från Harith al-Ashari radiyallahu anhu. Där Rasulullah alayhi salatu wasalam nämner, och hadithen här är förkortad, jag tror vi har nämnt den tidigare. Han nämner att Yahya ibn Zakaria alayhi wasalam fick uppenbarelsen av att samla Bani Israel i Masjid al-Aqsa i Jerusalem och ge dem fem råd. Ge dem fem råd. Och ett av de här råden som han gav till dem, det var att han sa, och jag beordrar er. En Yahya gav här rådet. Han sa, jag beordrar er med sadaqa. Skänka pengar. Det är en order. Ni måste ge sadaqa. För liknelsen av en person som ger sadaqa är som liknelsen av en person som tagits till fånga av fiender. Och han är bunden. Man binder hans händer vid halsen. Och man hämtar honom, man släpper fram honom för att halshugga honom. Och då säger personen, finns det någon möjlighet att jag köper mig fri från straffet? Och han börjar då att betala tills de släpper honom. Han börjar att ge tills de släpper honom. Så vad är det vi lär oss här? Att sadaqa är en räddning. Det är något som skyddar oss från onda konsekvenser, från prövningar och motgångar. Tänk er den här personen, han skulle dödas, avrättas. Och den här avbetalningen han gav, lösensumman eller vad det heter, blev hans räddning. Och på samma sätt är det med oss människor. Vi kanske också är fördömda. Vi går mot vår egen undergång. Men alhamdulillah, as-sadaqa räddar oss. Befriar oss från Allahs straff. Subhanallah. Och här nämner man också i förklaringen att as-sadaqa tadfa'ul bala. Att sadaqa avvärjar motgångar och problem. Till och med från syndare och till och med från förtryckare och till och med från icke-muslim. Sadaqa har den effekten att Allah subhanahu wa ta'ala tar bort problem från en person. Ni avlägsnar problem och bekymmer och underlättar för personen, till och med om personen är en syndare. Och till och med om personen skulle vara icke-muslim, så får han sin belöning i det här livet. Därför finner ni ibland att det finns icke-muslimer som är jättegenerösa. De har projekt, de delar miljoner och miljarder. De verkar vara lyckligare personer än de som kanske inte är så generösa. Eller hur? De kanske har mer baraka, de kanske har mer hälsa, välstånd, familjen mår bättre. De kanske lever längre eller liknande. De får en del av belöningen i det här livet. Och det här är något jag själv har relaterat. Jag minns när jag var kafir. Och jag brukade se fattiga i Paris som satt i tunnelbanan och tyckte när jag jobbade där. När jag gav dem pengar, jag kände mig bättre. Jag mådde bättre. Subhanallah. Jag var inte ens muslim, men det var någonting inombords. Den här känslan av att hjälpa. Den gjorde att man kände sig bättre. Subhanallah. Nah. Så sadaqa har den effekten av att den hjälper människan. Berätta sen från Abu Huraira radiyallahu anhu att han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa den som samlar haram pengar men jama'a malen harama thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alayh. Den som samlar på sig haram pengar och sen ger dem i sadaqa kommer inte att få någon belöning, utan synden är på honom. Så vad är det vi lär oss här? Att man som muslim absolut inte ska samla på sig harampengar. Det finns inte med hos muslimen att man tjänar en krona haram. Muslimen ska alltid eftersträva att tjäna halal. Halal inkomst, halal bidrag, halal försörjning. Allting vi stoppar i våra fickor, i våra konton, vi använder för att köpa mat och ge våra familjer, ska vara halal. Muslimen äter inte haram, tjänar inte haram. Och en person som har haram pengar och försöker ge dem i sadaqa kommer inte få sin sadaqa accepterad. Varför? För Allah han är tayyib. Wala yaqbalu illa tayyib. Allah han är fri från brister. Han är god, ren. Och accepterar bara det som är rent. Så haram pengar är smuts. Accepteras inte av Allah subhanahu wa ta'ala. Och om någon skänker haram pengar till en fattig person, så får den fattiga personen ingen synd på sig. De pengarna för honom blir halal. Men de är för personen som gav dem, yani de är för honom haram. Och han får då ingen belöning för dem. Talade vi om det här med förra veckan, det här med takhallus. Vi sa att om har man haram pengar, vilket ofta händer, vi får de här frågorna, folk har varit kriminella, folk har haft en kriminell karriär, folk har gjort det ena och det andra. Och sen, mashallah, Allah vägleder dem, de gör toba. De ändrar sig och blir praktiserande muslimer och har massa pengar. Men vad ska de göra med dessa pengar? Vi sa att pengarna tillhör någon, man tagit dem orättvist, måste man ge tillbaka. Men om man har vunnit dem på gambling, man har vunnit dem på att sälja narkotika eller ränta eller liknande, finns ingen att ge tillbaka pengarna till. Så vad gör man då? Var man muslim och sen gör toba, så får man inte behålla pengarna. Utan då ska man ge dem i, inte välgörenhet, men man ska frigöra sig från pengarna. Takhallus. Man ska frigöra sig från pengarna. Det som vi till exempel, man får praktisera, kanske få lite pengar på banken som ränta eller hit och dit. Ge pengarna till någon fattig. Det räknas inte som sadaqa, men det räknas som att du frigör dig själv från pengarna. Och inshallah, det finns någon belöning i att man inte vill behålla haram pengar. Det är i sig själv en god gärning. Men det är inte sadaqa, förstår ni? Och att ge sadaqa renar inte ens pengar. Som vissa kanske tror, att du har mycket haram pengar, du ger lite sadaqa, resten blir halal. Nej, det funkar inte så. Utan tjäna halal pengar och ge halal sadaqa. Haram pengar, vi tjänar dem inte. Och har du fått dem, så måste du göra det av med de här pengarna. Göra toba. Och göra det av med pengarna. Men vi sa att om en person varit kafir, inte varit muslim, eller varit helt borta från islam, inte ens bett och sånt, och inte klassar sig själv som muslim, och sen gör toba, inshallah han får behålla dem. Det islam sådär bort vad som har varit innan. Men vi talar här om en muslim som tjänar haram pengar, han får inte behålla dem, utan ska göra sig av med de här pengarna. Det finns lite hadither kvar, men vi sparar dem till... Eller vi tar dem för 200 minuter sedan. Så vi är färdiga med kapitlet, eller om vi är färdiga med kapitlet. Profeten alaihi sallallahu alaihi sallam sa att den bästa sadaqan är den som lämnar en rikedom till personen. Och den givande handen är bättre än den tagande handen, och börjar med dem som du är skyldig att försörja. Din fru säger, försörj mig eller skilj dig från mig. Din tjänarinna säger, försörj mig eller gör dig av mig. Och ditt barn säger, till vem ska jag annars vända mig än dig? Så här nämns att den bästa sadaqa är den som lämnar pengar efter sig. Det vill säga vad? Att när man ger sadaqa, man ska inte ge allt man har. Utan du måste ta ditt ansvar. Du är försörjningsskyldig. Du måste ju spara pengar till din familj. Du har utgifter, du har skyldigheter. De kommer först. Och sen det som är över, det kan du skänka fisabilillah. Men ge inte bort allt fisabilillah. Utan den bästa sadaqan är den som lämnar lite pengar kvar. Och det här bevisar på att det är tillåtet att spara pengar. Att ha pengar sparade för sin familj. Att det är någonting bra. Och speciellt i de här tiderna vi lever i. Att ha en trygghet, en säkerhet, en buffert. Vilket alla ekonomer säger att man ska ha minst 3 månadslöner eller någonting sånt. Minst igen. Om någonting händer. Du blir av med jobbet, du måste resa, någon blir sjuk. Det är bra att ha en liten klumpsumma. Om någonting händer igen. Så att du kan inte bara ge bort allting i sadaqa. Det är oansvarslöst. Men då kanske någon säger, gav inte Abu Bakr bort alla sina pengar i sadaqa? Eller hur? Ja. Är det sant? Han sa, han gav allting. Och då så sa profeten, vad har du lämnat till din familj? Han sa, jag har lämnat Allah och hans profet. Men vissa lärde sig här att han gav, vad kan man säga, det fysiska han hade hemma. Han gav allt det, fisabilillah. Men han ägde fortfarande mark. Han hade odlingar. Så han gav pengar och det skulle komma nya. Det är som att du dagen innan löning har 5000. Och någon säger, mosképrojekt, bismillah, 5000. Jag har 0 kronor kvar. Men jag får lön imorgon. Du har gett allting, men du har ändå pengar till att betala hyran, eller hur? Så det är inte så att du får lönen, du ger allting och sen jag kan inte betala hyran. Det är inte så islam funkar, utan du har ju ansvar först och främst. Abu Huraira radiyallahu anhu sa att profeten a.s. sa, en dirham gav mer belöning än 100 000 dirham. Men ni sa då, en dirham vann över 100 000 dirham. Vad sa jag, 100? En dirham gav mer belöning än 100 000 dirham. Och då säger man, ja Rasulullah, hur kan en dirham, typ en krona, vara mer än 100 000 i sadaqa? Och då så säger han, det fanns en man som hade mycket pengar, och man tog från hans pengar, han tog en del av hans pengar och gav 100 000 dirham i sadaqa. Och det fanns en man som inte hade förutom 2 dirham, han hade bara 2 kronor, och han gav en av dem i sadaqa. Sluta för att jag. Så vi kan ta om de här liten nästa vecka. Det är lugnt fattigt. Vi tar sista lite. Så, kolla här. En man, han var miljonär. Han hade mycket pengar. Han gav 100 000 i sadaqa. Då har han en liten del av hans pengar. Han var 10%, 5%. Han gav 100 000 i sadaqa. En annan person hade 2 dirham. Ägde bara 2 dirham. Han gav en av dem i sadaqa. Hur många procent gav han i sadaqa? 50% av sin egendom. Och varför? Där fick han mer belöning än han som gav 100 000. Förstår ni? Och det här är viktigt. För det bevisar att det handlar inte allt om hur mycket man ger. Det handlar om vad man kan ge. Det handlar om ens uppriktighet. Kanske han som gav hälften var mer uppriktig än han som gav 100 000. Förstår ni? Så att det handlar inte allt om hur mycket man ger, hur stora summor. Utan det handlar om att man ger faktiskt. Man offrar fisabilillah. Och återigen, man ska aldrig se ner på en god gärning. Jalla, vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu alaihi wa sallam. Och om någon har frågat så här. Ja, den första frågan. 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 Ja, den första frågan